Det allra första som jag skulle vilja framhålla, det är att det är olika utgångspunkt i öst och väst för treenighetsläran. I den grekisktalande östliga kyrkan så startar man i skillnaderna mellan de tre personerna i treenigheten. I den latinska västliga kyrkan så börjar man med enheten mellan de tre personerna i triniteten. De olika startpunkterna får mycket större konsekvenser än vi riktigt förstår. Så kom ihåg detta. I öst, skillnaderna. I väst, enheten i Guds väsen. Den som känner till filosofin lite grann kan börja fråga så här då, men öst- och västkyrkan har ju en gemensam bakgrund i platonismen och nyplatonismen. Den antika filosofin Platon och Plotinos som står för platonism och nyplatonism. De vägledande fäderna i den östliga kyrkan som Origenes, de kappadokiska fäderna och Dionysios Areopagita, de är alla fostrade i en kultur där de religiösa referensramarna i hög grad kommer från Platon och Plotinos. I väst så betonar Augustinus också hur mycket läsningen av nyplatonska skrifter har hjälpt honom att förstå. Så både öst och väst går tillbaka på platonismen och nyplatonismen. Hur kan det komma sig? Och det finns två sidor av platonismen och nyplatonismen. Man kan säga att nyplatonismen är som en ellips med två brännpunkter. Å ena sidan så framhäver den då skillnaden och motsättningen mellan det ena, Gud och det högsta, och materia. Det är en slags dualism. Och den östliga traditionen startar här. Nyplatonismen lär också att allting, inklusive materien, ytterst är en enhet och allt utgör utstrålning från det ena på samma sätt som ljuskällan är orsak till allt annat ljus. Så det är en mer monistisk tankegång som finns här. Augustinus och västlig teologi prioriterar detta. Men då måste man vara klart för sig att Bibeln lär att Gud skapade tillvaron. Det är inte fråga om någon slags evig skapelse som Platon och Plotinos är inne på. Så i östliga kyrkan så börjar man med skillnaderna. Ursäkta. Börjar man med skillnaderna här nere, medan då Augustinus och den västliga traditionen börjar med enheten hos Gud. Och jag vill omedelbart då säga att det är den här skillnaden som spökar när vi får denna olikhet i synen på filioque, som utgår av fadern och sonen, som det heter i den svenska trosbekännelsen. För västkyrkan som utgår från Guds enhet så är det mer logiskt att bekänna att den helige ande utgår av fadern och sonen. Det är deras enhetstänkande. Men för kyrkan i öst så är det mer naturligt att fadern är källan i kontrast till sonen och anden. Den startar i skillnaderna mellan Gud. Och under slutet av fornkyrkan och början på medeltiden så blir ju filioque ett kyrkoskiljande tillägg i den nicenska trosbekännelsen. Nu ska jag börja med att tala om den östliga traditionen. Jag kommer att tala mer om den östliga traditionen än om den västliga, därför att den är mer okänd för oss. I den hellenistiska östliga kulturen så använder man gränslinjer och den därav skapade skillnaden som grundläggande kunskaps- och verklighetsprincip. Grekerna, de var specialister på geometri, till exempel. Linjer och olika geometriska figurer. Och skiljelinjen betyder enormt mycket här. Man delar upp verkligheten med hjälp av skiljelinjen. Man skapar för tanken då begränsade storheter som man kan hantera. Och då tycker man att man får grepp om ett ting, ett skeende och så vidare. Så som tillvaron framträder för oss enligt vårt första intryck kan och får vi alltså inte tillägna oss den. Det är det lägre, det oväsentliga, det värdelösa som tränger fram i förgrunden och vår blick skyms. Och det högre och väsentliga kommer inte in i synfältet. Och då riskerar människan att fastna i de jordiska begären och den materiella världen. Man kan ju säga att det här är en slags tolkning av verkligheten som är rätt intellektuell. För i vårt vanliga liv så existerar det ju inga naturliga eller geometriska linjer. Det är abstraktioner hela tiden. Och det är lätt att vi glömmer detta när vi analyserar verkligheten. Inkarnationen övervinner en absolut skillnad mellan Gud och människa. Gud och människa kan omöjligen förenas enligt den här grekiska grundläggande dualismen. Men så läser man i Bibeln och man får höra i kyrkan att ordet blev kött och bodde bland oss. Alltså det tankemässigt omöjliga blev möjligt. Och det var den stora sensationen. Det var liksom som en pil som gick rakt in i grekernas hjärta. Det var den stora glädjen och det största av allt i tron. Och det är den tanken som sen till varje pris försvarar mot alla irrlar, inkarnationen. Och det är typiskt att just den östliga kyrkan särskilt tog strid om den kristna treenighetsläran och kristologin som vi har hört lite om här på morgonen. Och då, vi kan också nämna det här begreppet gudomliggörelse som finns på ett ställe i Nya testamentet i andra Petribrevet. Gud blev människa för att vi skulle gudomliggöras. Och Athanasius som Torbjörn nämnde alldeles nyss här, han säger att Gud blev människa för att människan skulle bli gudomlig. Det logiskt omöjliga är möjligt genom Jesus Kristus. Och precis som inkarnationen var det omistliga så blev då det här begreppet gudomliggörelse något oerhört viktigt för de grekiska teologerna. Och de upphör aldrig att försvara den termen och hävda den mot västliga teologer. Om vi går vidare i den östliga traditionen så kan vi se att de tror på Bibeln naturligtvis. Gud uppenbarar sig i skriften och människan måste först tro på skriften. Norrlänningarna kallar det för torrtro. Det förstår ni. Tro utan att man känner någon, förstår, utan bara lita på det auktoritetare Guds ord. Gud har sagt det här. Men sen betonar den östliga traditionen väldigt starkt att man kommer till en insikt. Så först handlar det om pistis och sen om gnosis, den djupare förståelsen. Och så säger man att för att kunna komma från pistis till gnosis så måste vi gå igenom en rening. Mitt jag måste tömmas intellektuellt. Ord, historia, samhällsverklighet, allt sånt där måste jag överge eftersom det liksom är bilder i tillvaron, bilder av mig själv. Som djupast sett är avgudar, illusioner. Jag ska släppa allt det här och acceptera att jag i mig själv bara är tomhet och död. Så det är människans jag som ska tystna. Mina Guds representationer tömmas på varje positivt innehåll och mänsklig analogi. Det är oerhört radikalt tänkt det här. Och sen mot det svarar då att fadern enligt den östliga traditionen är bortom varje representation egentligen. Bortom allt språk, bortom alla bilder, bortom all mänsklig förstående. Det gudomliga väsendet är varken det ena eller det andra. Inte ens det som vi kallar för Gud, säger Gregorius Palamas. Det var en viktig östlig teolog som levde slutet på 1200-talet. Och här har man talat om att det finns ett drag av nihilism i den östliga kyrkan. Du ska bara tro skriftets uppenbarelse att Gud är en. Så till slut så kan vi inte rationellt argumentera för det eller bevisa naturligtvis. Utan eftersom Bibeln framställer Gud som en, hör Israel, Herren din Gud är en. Monoteismen går ju genom hela Nya testamentet. Men då började man fundera i den östliga kyrkan. Och en av de här tre kappadokiska fäderna som heter Gregorias av Nyssa försökte förklara det här. Och då jämför han triniteten med tre människor. Och då blir det nästan som tre gudar, triteism. Och då får han mothugg naturligtvis och pressas hårt. Men du kan väl inte mena att det är tre gudar. Men han försvarar den här negativa östliga teologin genom att med den östliga traditionen måla upp en gud som är den enda, han är suverän, helig, han är outkomlig, han är gud som är omöjlig att förstå, som är skild från och råder över universum och som till slut bara kan tro på, överlåta sig och lita på att den sanningen är den som jag har hört i Bibeln. Så det blir en väldig accent på det här att lämna de här begreppen, lämna alla bilder, tömma sig och så uppfyllas av tron på att Gud är en i tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och så talar man om att man kan ha en positiv teologi när man bekänner, ungefär som i trosbekännelsen, Fadern, Sonen och Ande. Och det kallas för katafatisk teologi. Men sen måste man komma fram till att säga att det där är bara mänskliga approximationer. Det är bilder. Till slut finns någonting bakom bilderna. Och då börjar man närma sig den apofatiska teologin. Så först måste det finnas en tes och sen kan det komma sig antites. Först katafatisk, en positiv teologi, man har ett visst lära och innehåll. Och sen en apofatisk teologi där man säger att vi kan bara beskriva vad Gud inte är ytterst. Vi kan inte säga vad Gud är egentligen. Och människan kan här då till slut bara lita på att det omöjliga är möjligt. Så ytterst syftar de kappadokiska fäderna till att slå vakt om den mystika östliga traditionen som har förmedlats dem. Så det är ingen tillfällighet att Loskis berömda bok om det heter The Mystical Theology of the Eastern Church, Mystical Theology. Tro bara för att förstå. Så när jag går igenom en kenosis, blir tömd på mitt eget, så kommer jag till en punkt där jag bara kan lita på att den inkarnerade som dog och uppstod kommer till mig med upplysning och gudomliggörelse bortom allt förnuft. Så min uppmärksamhet förskjuts från mitt förnuft till hjärtat som platsen för det intuitiva uppfattandet, förståelsen, gnosis av det som ytterst är en obegriplig Gud. Sen när man har från västligt håll tittat på den östliga teologin så tycker man att den är svag i läran om synd och försoning. Och det är medvetet. Timothy Ware, en känd ortodox teolog, säger den ortodoxa bilden av den fallna mänskligheten är långt mindre mörk än Augustinus och Calvins uppfattning. Och när man läser östliga teologer med lutherska ögon så slås man av hur liten vikt som läggs vid synden i dialektiken mellan synd och nåd. Och Ezra Gebre Medin, som är specialist på fornkyrkan som undervisar på Johannelund, han skriver i sin bok om kyrkofäderna att framhävandet av den på korset lidande människan Jesus som man gör i den västliga kyrkan, det är främmande, säger han, för den östliga kyrkan. Men här har vi då i öst en slags nådens ordning, om man ska sammanfatta detta. Du kan bara torrtro på skriftens sanning. Det är en slags auktoritetsord. Jag tror att det här är Guds ord. Gud talar till mig i det här som sägs nu. Jag måste gå igenom en rening som för mig in i den apofatiska teologin. Så att jag tror utan att göra mig några billiga, rumsliga, tidsliga föreställningar om Gud. Så liksom Mose steg upp på Sina i berg ska jag stiga upp, komma in i ett mörker som Mose. Och i mörkret så ska jag överlåta mig åt upplysningen som kommer genom det gudomliga ljuset. Och som blir en personlig insikt, jag blir berörd av det gudomliga. Och då erfar jag en förening med Gud som på något sätt är upplevbar, fast jag inte kan beskriva, den är obesäglig på något sätt, bortom alla mänskliga ord och begrepp. Och man beskriver detta i att det känns som jag intuitivt har kommit hem. Allt är en enhet och jag är ett med Gud i den uppstående. Och då kan man ju börja fundera, och psykoanalytiker har också funderat mycket på, vad blir följden om man sätter i system en sån här regression, att man går tillbaka i sitt psyke till en förverbal, preverbal nivå. Alltså en nivå som präglar ett litet barn som ännu inte har separerat från mamma eller pappa. Sen så på något sätt är ett med det där. Man kallar det för symbios, att man lever med mamma och pappa innan man har skilt ut sig som en egen individ. Vad blir följden av det här? Och då kan man börja fundera här. Är det detta som ligger bakom den här totala överlåtelsen mot Putin som vi dagligdags möter här i Ryssland? Redan patriarken Antonius sa på 1300-talet, för en kristen finns ingen kejsare. Det finns ingen kyrka utan kejsare, utan tsar, utan Putin. Och här kommer, måste vi nämna begreppet cesareopapism. Det innebar att den bysantinske eller etiopiske kejsaren eller den ryske tsaren utsåg patriark och agerade i kyrkans angelägenheter. Så överheten tog ansvar och agerade i kyrkan, såg till att kyrkan kunde få vara kyrka. Och då ska den kristen inte kritisera eller revoltera mot kejsaren, president eller stat. Och baksidan av detta är ju att kyrkan riskerar godkänna orättfärdiga ledare. Social orättfärdighet av alla möjliga slag. Istället då när kyrkan skapar social förnöjsamhet, samhällelig stabilitet, nationell enhet genom att helt stödja staten, härskare, inklusive Putin, får den beskydd, pengar och land av den politiska makten. Se alla nya rysk-ortodoxa kyrkor som har byggts. Se på Valamo kloster på ön ute i Ladoga som Putin har gett pengar till och byggt upp. Se till alla de sammanhang där Putin är. Där finns samtidigt patriarken av Moskva. Kan man börja undra över om det här inte öppnar för den vanliga kristna att frånsäga sig sitt ansvar. Det finns en känd finsk-rysk författare som heter Tito Koliander som har skrivit en läsvärd självbiografisk serie. Han var 1934 i Tyskland. Han hör nazismen. Men då frågar de honom vad han tycker och tänker om det här. Och då säger Tito Koliander så här: jag tyckte det var helt meningslöst av oss att blanda oss in i något som vi inte begrep inifrån av egen erfarenhet. Så han liksom skjuter åt sidan det där. Vi ska kanske inte ta ställning. Utan de sköter sitt och de gör säkert det allra bästa. Och det finns en finsk litteraturhistoriker som heter Merete Messarella som kommenterar det här och säger: tror han sig kunna göra precis som kyrkan och bortse från världslig skuld? Har han inget ansvar då som enskild? Och en som hade väldigt gott öga till det här, det var Alexander Solzhenitsyn. Han menade väldigt, väldigt tillspetsat att den ortodoxa östliga tradition, ryska ortodoxa kyrkan, underblåste en spiritualitet som glorifierade en slags masochistisk underkastelse. Ni känner till den här lilla skriften En dag i Ivan Denisovits liv, den här straffången som går ut på morgonen, där så jobbar han och så går han hem på kvällen allihopa. Och där finns det en huvudperson som heter Aljoska. Han får en fråga av en annan medfånge. Skulle du inte vilja att komma ifrån det här straffet eller få ett kortare straff? Och då säger den här Aljoska förskräckt så här. Att få ett kortare straff. Det är inte det man ska be om. Vad är friheten? I friheten släcks en sista rest av tro med törna. Var glad över att du sitter i fängelse. Här har du tid att tänka på din själ. Aljoska ljög inte, både på hans röst och hans blick märktes det att han var glad över att få sitta i fängelse. Det är tufft. Och så kinesen som hade varit länge i gula arkipelagen, ta bara Aljoska som ett exempel. Han har många andra upplevelser av detta. Ännu mer tillspetsat blir det i en annan bok som heter Den första kretsen av Solzhenitsyn. Där har vi en kristen hjälte som heter Sologdin. Tjock bok där, Den första kretsen. Och den här Sologdin säger så här. Han är kristen då. Alla folk som sorgligt nog blev ortodoxa drabbades av flera århundraden av slaveri. Därför att den ryska ortodoxa kyrkan inte kunde stå emot statsmakten. Det gudlösa folket var värnlöst. Vad blev följden? Vårt land blev en krympling, ett slavland. Och istället så förespråkar Solzhenitsyn en kritisk, en katolsk hållning mot ledaren Stalin och staten. På ett annat ställe så får jag tala om en känd rysk hjälte på medeltiden som heter Alexander Nevsky. Om ni har varit i Sankt Petersburg så vet ni att det finns en stor boulevard tvärs genom hela Sankt Petersburg som heter Alexander Nevsky prospekt. Och så utspelar sig en dialog då i första kretsen. Varför gillar du inte Alexander Nevsky, frågade Gleb. För han spärrade vägen till Asien för korsriddarna och hindrade att katolicismen fick insteg i Ryssland. För att han var emot Europa, flämtade Sologdin upprörd. Vad skulle Ryssland med katolicismen till, undrade Nevsyn med en domares ansiktsuttryck. Till vad? Därför att den skulle ha behövt, svarade Sologdin blixtsnabbt. Så Solzhenitsyn har mött katolikerna, han känner till att katolikerna har en helt annan syn på överheten och kan kritisera överheten, staten, ledare och så vidare utifrån ett kristet etos. Så det vore bättre om katolicismen hade funnits i Ryssland. Då hade kanske folket protesterat mer, kritiserat mer och kanske de här stora sociala skillnaderna inte hade växt. Och allt det där kan man dra ända tillbaka till treenighetsläran och överlåtelsen. Den totala överreservationslösa överlåtelsen. Utan några värderingar eller någonting, bara till Gud. På samma sätt som man överlåter sig åt Gud kan man överlåta sig åt staten som är Guds redskap. Här är ju en utmaning till oss. Vi har ju också problem med förhållande till staten. Vi talar om tvåregimentsläran, men det har inte alltid fungerat så bra. Tänk på hur det var under nazismen i Tyskland. Där var det ju många lutheraner som hängde med staten. Och eftersom all överhet är av Gud enligt Romarbrevet 13 så ska man lyda staten. Och man tänkte inte så mycket på Uppenbarelseboken där det står om överheten, att överheten kan bli ett odjur, ett vilddjur, en tyrann också. Nu kommer jag till den andra sidan av det här och det är den västliga traditionen, den som vi står i. Så den östra traditionen, man börjar med skillnaderna här. Man ska stiga upp med hjälp av skriften och överlåta sig åt Gud som är den enda. Och vi känner till att det finns många berömda ikoner där det är Fadern, Sonen och den helige Ande. Det är där man ska börja, man ska se ikon. Och så ska man från ikonen tömma sig och överlåta sig åt en Gud som är osäker, som finns bakom allt annat. Och på samma sätt så ska man ha en reservationslös tillit till staten och överheten och så vidare. Men vad är då typiskt för det romerska, det latinska sättet att organisera verkligheten, människan och samhället? Västkyrkan startade i Guds enhet, som jag sa här i början. Den naturliga utgångspunkten för den västliga kyrkan och västliga kulturen, det är ju ett enhetligt, odifferentierat jag eller själv. Jag är en person. Från mänskligheten, vi är ett människosläkte, humanitas, så ska jag skilja ut mig som en del, en lem i den här stora kroppen som är mänskligheten. Skilja ut mig och bli den jag är i min individualitet. Och nu kommer vi in på Augustinus, som har präglat hela den västliga traditionens syn på treenigheten. När Augustinus börjar fundera på treenigheten, och det gör han för full maskin i den här boken som heter De Trinitate Dei, om Guds treenighet, en tjock bok, hur mycket som helst, det är lätt att drunkna i den där. Augustinus, han hade tagit över det här grekiska begreppet hypostasis, och det översattes till latin och då blev det persona. Och persona, det var den här masken som skådespelaren hade på sig i skådespelen, och som var som en tratt där för munnen, så att när skådespelaren talade så kunde ljudet förstärkas och det kunde höras för alla som satt runt om där på teatern. Och då var det lätt att tänka sig att man kunde ha en mask för den rollfigur, en annan mask för den rollfigur och så vidare. Men i det här begreppet persona så finns ju någon slags att man är ett själv, man är en separat individ. Det blir lika med självmedvetande på något sätt. Så Augustinus tyckte att det där begreppet persona inte förde tanken rätt, utan han ville istället att det då resulterade i någon slags triteism som upprävde Guds inre helhet. Och istället så sa Augustinus, vi ska tala om relationer mellan Fadern, Sonen och den heliga Ande. Och det här är ju på ett sätt ett väldigt modernt tänkesätt, och det är ett mer psykologiskt tänkesätt som vi inte möter i den östliga kyrkan. Barnet är först i relationen till sin mamma och sin pappa och syskon och omgivning och så vidare. Och genom de här relationerna blir barnet en person. Och de tre personernas särskilda individuella natur bestäms av deras relation till varandra som Fader, Son och Ande. I dessa eviga relationer är de personer i förhållande till varandra och till världen. De är inte åtskilda i sig själva och inte heller en egenskap, en aristotelisk akidens som läggs till Guds vara. Så här kommer det in en mycket mer sofistikerad betraktelse kring vad är det att man lever i relationer, och vad betyder det att Gud är tre? Jo, att Gud lever i tre relationer, och de finns samtidigt, och de är samtidigt en enhet. Och så använder sig Augustinus av en analogi. Han säger att jag är psykologiskt sett tre, samtidigt som jag är en. Och i sina bekännelser så säger han så här, jag kan blicka in i mig själv. Jag upplever tre företeelser hos mig själv. Vara, veta, vilja. Tre saker, och samtidigt är det jag som är bakom det där. Människan har nu fått förmågan att i det som är ett se trefalden, eller i trefald, eller se trefalden i det som är ett. Eftersom jag upptäcker tre sidor av mig själv och jag är Guds avbild, kan jag både tro och förstå att Gud är en och Gud är tre. Du, Gud, är fullständig, vet fullständigt och vill fullständigt. Det är en Gud, men det är tre olika sidor av Gud. Så här försöker Augustinus med olika analogier visa hur det kan vara möjligt. En människa är en och samtidigt tre, och då kan Gud vara en och samtidigt tre. Gud vill att jag separerar ut mig från varje infantil enhet och blir medveten om mitt inre landskap. Det här kommer Augustinus in på i den nionde boken i De Trinitate. Känn dig själv, stod det ovanför templet i Delphi. Och det är en helt annan värld man läser Augustinus, särskilt hans bekännelse, jämfört med de här östliga teologerna. Här fick man personliga beskrivningar hos Augustinus som man kunde känna igen sig efter 1700-1800 år. Och man har med rätta kallat Augustinus för den första moderna människan. Augustinus är en suverän mästare på att från själens enhet, då med hjälp av det latinska ordet, sätta ord på olikheterna mellan minne, tanke, vilja, känsla och så vidare. Så han menar att när människan mer förstår sitt inre, ser sitt inre landskap, så får hon större möjlighet att förstå treenigheten. Hon är en, men det finns olika funktioner som hon kan märka sig på samma sätt. Finns det hos Gud tre olika sidor, hävdar Augustinus. Människa är en trefald av minne, förståelse och vilja. Och här är det väldigt lätt att anknyta till modern utvecklingspsykologi. Jag blir som barn inför den andra. Den andra är då först mamma, sen pappa, syskon, lärare, omgivning, nära människor och så vidare. Jag blir som barn inför den andra genom språket. Och det är språket som gör att jag blir medveten. Och då blir jag medveten om att jag finns, och jag blir medveten om att det finns etiska regler. Mitt samvete börjar fungera, jag börjar ansvarig. Jag kan få dåligt samvete om jag gör dumma saker, jag kan få ett gott samvete om jag gör bra saker. Man talar om en triangulering här. Och barnet får då genom språket en uppfattning om tiden, om den andra, om döden. Man talar om temporal, oidipal och mortal strukturering. Alltså man blir tidsmässig, men oidipal betyder att man skiljer sig från sin mamma, från den symbiotiska föreningen, och börjar identifiera sig med pappan som står självständig från mamma och representerar ett annat sätt att vara. Och man blir också medveten om att livet är kort och begränsat och att vi alla ska dö en gång, mortal strukturering. Så utvecklingspsykologin bekräftar hur hos barnet finns både en enhet mellan minne, förståelse, vilja och tre sorters skillnader, minst om det. Och i det här sammanhanget så börjar Augustinus på ett helt annat sätt än den östliga traditionen bejaka den här skapelsens lag som vi har om i Romarbrevet andra kapitlet. Lagens gärningar är skrivna i även hedningarnas hjärta, framgår ju Paulus där. Och då kan vi tänka på att romarna anses har ägt en allmänt juridisk läggning då. Och de utarbetade tidigt den romerska rätten i det här världsvida imperiet. Och genom den romerska rätten så organiseras en enhet i hela det stora romerska imperiet. Samma rätt ska gälla överallt. Det är den som kittar ihop människorna till enhet. Och de är mästare på att hålla ihop sitt stora rike. Och i det här riket i B så förutsätter man att varje individ känner till rätten och följer den medveten om sitt eget ansvar. Augustinus, han säger i De Trinitate, det som är rättfärdigt är skrivet i det ljus som kallas sanning och intryckt i människans hjärta. Som en signetring gör intryck och kopieras i vaxen. Så att Gud har tryckt in sin signetring och gjort att människan vet att det finns ett högsta väsen, en gud som uppehåller allting, allsmäktig skapare, Romarbrevet 1, och en gud som har vissa etiska förväntningar på människan, att livet ska fungera på ett visst sätt, Romarbrevet 2. Här kommer synden in på ett helt annat sätt hos Augustinus än den gör i den östliga kyrkan. Augustinus kan väldigt levande peka på synden i minne, synden i vår förståelse och synden i vår vilja. Och han räknar med att Guds röst finns i varje människa genom den här naturliga och uppenbarade lagen. 10 Guds bud, dubbla kärleksbud. Han menar att allt detta egentligen är inskrivet hos varje människa genom skapelsen. Det är fördunklat genom synden, men det måste så att det måste förtydligas genom förkunnelse. Men om det inte fanns inskrivet från början, så hjälper det inte hur mycket vi predikade om 10 Guds bud eller om det dubbla kärleksbud. Det skulle aldrig gå in om det inte fanns liksom en landningsplats eller en förberedd form inne i människans inre. Så jag kan få syndakännedom och genom mitt minne, insikt och vilja så börjar jag se och erkänna synderna. Det största det är högmodet, superbia, och inkrökheten i mig själv, egenkärleken, amor sui. Och då börjar jag plågas av den här skillnaden mellan det jag vill vara och det jag är egentligen. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna? Frälsa mig från denna syndenskap. Gud vare tack genom Jesus Kristus. Jag är fången i det här. Jag är oförmögen att genom egen vilja och kraft göra mig fri. Och då är det så typiskt i den västliga traditionen att det blev en strid mellan öst och väst om människans vilja och synen på synden mot alla pelagianska läror. Pelagius var ju en predikant som uppträdde i Rom under Augustinus tid och som Augustinus predikar väldigt mycket emot. Men eftersom det här med helighet, lagen, ansvaret, eftersom Augustinus så väl kände och han liksom satt fast i det där arma människa, så kunde han inte acceptera de här pelagianska lärorna att människan hade någon slags frihet där, utan människan var verkligen fånge i synden som Jesus talar om i Johannes 8. Och därav så kommer det, de här pelagianska striderna som sen fördes i Västkyrkan och som så småningom fick en lösning genom ett koncil i Orange på 500-talet. Gustav Ahlén har blivit världsberömd i sin bok Kristus Victor genom att han säger att det finns två slags försoningslärare. Det finns den latinska försoningslärare att Jesus dog för våra synders skull, bar vårt straff och tillfyllestgjorde inför Guds helighet. Det kallar han för den latinska försoningsläraren. Och sen säger Ahlén att det finns också en segerlära, att Kristus har uppstått och besegrat de onda makterna. I öst så dominerar segerläran. Herren som har övervunnit allt, Kristus Victor. Medan i väst så finns både, och Augustinus finns både långfredagen och påskdagen. Och Augustinus har en balans mellan de där två dagarna. Och då kan man också för, liksom för den östliga kyrkan, i den västliga kyrkan se en slags nådens ordning i den västliga kyrkan, den augustinska teologin som sen kom att dominera medeltiden och som betyder väldigt mycket både för den katolska och den lutherska kyrkan. Och om man ska försöka sammanfatta det här väldigt, väldigt kort så lär också den augustinska västra traditionen att i början så man tror Guds ord därför att så säger Herren, hör Herrens ord som vi säger i läsningarna när Bibeln läses i gudstjänsten. Om man får tro på detta, det är Gud som talar där. Den heliga skrift heter Bibeln, 1917 års utgåvor. Och sen det andra är att vi kan söka Gud, vi kan se skönheten i tillvaron, allt samverkar, allt uppehålls, allt är ändamålsenligt, och vi kan se Guds osynliga väsen och gudomshärlighet enligt Romarbrevet 1. Och sen tredje steget enligt den här östliga nådens ordning, det vänder mot dig själv, ser mot dig själv, rannsakar dig själv. Augustinus ber, utgjut Gud din ande över mig så jag kan börja se sanningen om mig själv. Och då så visar lagen på synden och döden i minne, i tanke och vilja. Och så fortsätter Augustinus och säger, inget annat återstår nu än att beröras av Gud. Inget annat återstår att beröras av en Gud. Så här finns det lite vissa likheter med det här kenotiska tillståndet som östliga kyrkan tömmer på allting. Om man inte har någonting att lita sig på eller ty sig till, utan lita på ordet och att Kristus kommer, den som kommer att lita på honom. Så Augustinus menar också detta, att vi då blir berörda när det skriftens ord tränger in i vårt hjärta och berör vårt innersta. Så även hos Augustinus så finns det faktiskt en slags ordning mellan pistis först och gnosis sen. Och det finns också en enhet mellan en likhet mellan den här mystika upplevelsen i öst och det som Augustinus förkunnar, att när jag blir upplyst av sanningen så kan jag se att allt är ett i Gud, att Gud finns med i allting och att jag är ett med den uppståndne och han kastar ljus över hela tillvaron. Sen kan man ju då också, om jag har kritiserat det framhållit nackdelar med den östliga traditionen, så kan man ju rikta det här mot vårt eget hjärta då. Och precis som Torbjörn sa här så är det, kan man fundera på det här. Är det så att västkyrkans augustinska teologi startar i filosofi, i Guds essens, Guds väsen? Att man har liksom en färdig tanke om det och sen går till Bibeln och försöker pressa in den här hebreisk-bibliska termen och tänkesättet i de där formerna. Det andra som man har också kritiserat vår västliga tradition för, det är att saligheten blir intellektuell, en aning intellektuell. Och det blir särskilt så i den katolska tomistiska traditionen när man ställer fram förnuftet, det är förnuftet som ska välja, det är förnuftet som utifrån Bibeln tar till sig de här sakerna. Och förnuftet spelar en väldigt stor roll. Och man tar Aristoteles psykologi som är en slags dåtida rationell psykologi och för in den i teologi och börjar tala om en natur och sen en övernatur, och då får den natur som är att vi har vissa dispositioner, vi har vissa vanor, vi tänker så enligt dispositionen, vi gör så och så, därför har den. Så får man över det här på övernaturen och säger att Guds nåd som vi får del om genom sakramenten, den gör att människan förändras till sin kvalitet. Och här är liksom den rationella intellektuella linjen för till sin slut. Då blir det nya som kommer i rättfärdiggörelsen, det blir en kvalitet hos människan. Och till och med den uppståndne Kristus, förstår ni, hos Thomas, blir en kvalitet hos människan. Nåden kommer till människan och lyfter upp det mänskliga väsendet. Och det är enligt Thomas Kristi uppståndelse. Medan Luther förnekar det här med kvaliteten. Kristus är inte en kvalitet, men Kristus bor i vårt hjärta och vi kan inte göra oss några föreställningar om det här. Och det tredje här, människans relation till levande Gud är enligt den västliga kyrkan mer en identifikation med Kristus än med hela treenigheten. Så säger de ortodoxa teologerna gentemot oss. Och det ligger ändå någonting, vi talar om enhet med Kristus. Kristus bor i mig på ett pauliset. Medan de talar mer om att hela treenigheten bor hos mig. Och de lever mer i en trinitarisk spiritualitet än vi gör. Kan vi förkovra oss här? Är det det som gör att många på vår sida gärna läser Filokalia till exempel, den samlingen av östliga teologer yttranden, för de tycker att de får någonting där som de inte får i vår undervisning, vår predikningar och troslärare. Så med sista sak jag skulle säga att den östra och den västliga traditionen, de kompletterar varandra. Man är ense i både öst- och västkyrkan om att den gudomliga triniteten ytterst är ett levande, obegripligt, transcendent mysterium. Den östliga teologins betoning på Guds trefaldiga uppenbarelse och Gud uppenbarelse historien, och det här kallar man ju teologerna språk för frälsningsekonomin eller frälsningsordningen. Så den östliga teologin betonar en frälsningsekonomisk treenighet. Gud uppenbarar sig i historien. Och då finns det hela tiden en risk att man underordnar Gud under historien. Medan vi på vår sida i den västliga teologin, vi betonar Guds eviga inre väsen, den här immanenta treenigheten. Att Gud är fader och son av evighet. Och då, man startar att betona det väldigt mycket. Då blir det ju lätt att frälsningshistorien egentligen inte behövs. Den blir meningslös. Här ser vi ju att den immanenta treenigheten måste hela tiden balanseras och kompletteras av ett frälsningshistoriskt synsätt. Så det här är saker och ting som jag tycker vi kan fundera över, vi kan diskutera. Och jag tror att östliga teologer ibland sätter fingret på en del punkter som är lite svaga hos oss.